Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson och idag så ska vi fortsätta att läsa Filipperbrevet vers för vers och tala om det som står där. Vi har nu kommit till första kapitlets 26:e vers och vi ska läsa färdigt det första kapitlet idag. Och det vi har sett hittills det är att aposteln Paulus han har hälsat församlingarna i Filippi. Han har bett till Gud för dem och han har tackat Gud för dem. Och han har berättat om sin situation där han satt i fängelse. Som han gjorde då han skrev Filipperbrevet och han skriver att han berättar om sin situation att hans situation inte var en anledning till oro utan en anledning att tacka Gud. Han säger också att han tackar Gud i motgång, att han gläder sig både över tanken på att bli frisläppt och för den möjligheten som kanske finns där att han kommer att dö. Oavsett vad som sker så gläder han sig i Gud. Det han har talat om hittills i korta drag i Filipperbrevet. Om du har missat de här programmen då går det jättefint att gå in på maranata.se eller i din podcast-app i mobilen till exempel. Leta dig fram till Maranatas podcast och så kan du höra de senaste programmen som heter Ska vi läsa Filipperbrevet? Och innan vi börjar så vill jag än en gång säga ett stort tack för alla de positiva återkopplingar som jag har fått för de här programmen. Jag har nog sagt det förut men det betyder väldigt mycket för mig. Om du som lyssnar har frågor eller kommentarer på Filipperbrevet så blir jag också väldigt glad om du vill höra av dig. Och så en sista sak till innan vi går vidare. För att det är nämligen så att jag tillsammans med flera andra vi har i de här dagarna nu lanserat en ny hemsida här i mitten av september. Och den hemsidan den är på norska. Jag bor ju i Norge, arbetar i Norge och är med i en norsk församling. Och på den här sidan så publicerar vi artiklar och videor och podcastepisoder med evangelium och Jesus Kristus i centrum. Och den här sidan den heter omjesus.no. Det stavas som det låter även på norska, omjesus.no. Och du är varmt välkommen att kika in där. Och du kan också följa den här sidan och på sociala medier som till exempel Facebook, Instagram och X eller Twitter som det heter för. Och jag blev jätteglad om du ville gå in och se på den här hemsidan om Jesus. Kom med kommentarer och sprid gärna de här artiklarna som du finner där om du tycker att de är intressanta. Men nu så ska vi läsa Filipperbrevet och vi ska se på aposteln Paulus och hans uppmaning till församlingarna i Filippi om att leva värdigt Kristi evangelium. Vi börjar som vanligt med att läsa texten och det är alltså Filipperbrevet kapitel 1, vers 26-30. Där står det så här. När jag är tillbaka hos er igen får ni ännu större anledning till glädje i Kristus Jesus för min skull. Se bara till att ni lever på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium vare sig jag kommer och besöker er eller inte. Låt mig få höra om er att ni står fasta i samma ande och samma sinne och kämpar för tron på evangeliet utan att på något sätt låta er skrämmas av motståndarna. Det blir för dem ett tecken på att de går förlorade medan ni blir frälsta och det av Gud. Ni har ju fått nåden att inte bara tro på Kristus utan också att lida för hans skull eftersom ni har samma kamp att kämpa som ni såg att jag hade och nu hör att jag fortfarande har. Där slutar citatet. Och vi börjar med den första versen. Jag läser den igen. Den sa alltså så här. När jag är tillbaka hos er får ni ännu större anledning till glädje i Kristus Jesus för min skull. Och då måste vi få med lite av det som hände innan här, för Paulus har ju då just sagt att han räknar med att komma och besöka församlingen i Filippi efter att han då tänker sig att han kan bli frisläppt. Och vi vet inte om det faktiskt hände. Kom Paulus någonsin till Filippi igen? Det vet vi inte, men antagligen så reste han väl dit. Det var det som var hans intention i alla fall, att resa dit efter sin frigivning. Och om han nu gjorde det så kan man bara tänka sig vilken glädje de upplevde tillsammans när de möttes igen. Men om det är någonting som jag har lärt mig så här långt i Filipperbrevet så är det att Paulus han kan finna glädje i alla slags situationer och oavsett vad som händer i livet. Och det handlar inte om att han är en väldigt positiv typ med positiv aura och en god gubbe, utan det handlar om att han har fått ett perspektiv på livet som ger glädje i alla situationer. Och vi kan ju läsa vidare då i vers 27 som fortsätter och säger så här: se bara till att ni lever på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium, vare sig jag kommer och besöker er eller inte. Låt mig få höra om er att ni står fasta i samma ande och samma sinne och kämpar för tron på evangeliet. Och i den här versen så uppenbaras igen vad som är Paulus längtan. Jag har talat om det flera gånger i det här bibelstudiet över de senaste veckorna. Och här så kommer det igen. Paulus vill höra, det är det här som är hans längtan. Han önskar att få höra att de står fasta och att de kämpar för evangeliet. Han vill säkert mycket annat också. Han vill säkert att de ska vara friska, att de ska ha nog mat på bordet, att de ska ha det bra och så vidare, mycket annat. Han önskar dem alla välsignelser, det är jag helt säker på. Men det som står centralt för honom i den här texten, det han talar om här, det är fastheten. Det är gemenskapen och det är evangeliet. Att de kämpar för evangeliet. Och så använder han då ett väldigt intressant uttryck tycker jag i den här versen. När han säger så här: se bara till att ni lever på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium. Och det är intressant av flera anledningar. För det första så använder han ordet, och förlåt min grekiska, men det heter politeo. Politeo på grekiska är verbet, och det använder han alltså där folkbibeln säger att ni lever på ett sätt. Det här lever på ett sätt, det är på grekiska ett ord, och det är politeo som betyder ungefär att uppföra sig som en medborgare. Alltså det kommer från det här polis. Politeo kommer från polis, och det kanske du känner till, det är inte bara polismakten utan det betyder stad, en stad. Och det här är alltså ett adjektiv, alltså att leva som en som bor i en stad. Och på engelska så använder man ju ordet polite för vänlig, och det kommer ifrån det här ordet. Så det bygger på politeo. Så se till att ni lever på ett sätt, alltså det finns ett sätt att leva som borgare, och poängen är inte att man menar att de som bodde på landet var speciellt otrevliga eller så, utan poängen var att när man bor i en stad och tillhör en stad så börjar man uppföra sig på ett visst sätt. Och när jag spelar in det här programmet nu så befinner jag mig i Rumänien. Och som namnet på det här landet antyder så var det en del av Romarriket, därför det heter Rumänien. Och det finns utgrävningar runt om i Rumänien där man har grävt fram hela städer som var byggda på romerskt sätt. Och ett exempel på en sån stad som man har grävt fram och som är, där finns mycket som är välbevarat, där man kan se hela strukturen, det ligger i det som heter Sarmizegetusa. Och det är ett riktigt tungvrickarord och tungvrickarnamn på en stad. Men det är det så den heter, Sarmizegetusa. Jag har fått öva på det några gånger innan programmet här. Jag har varit på besök där, men varje gång jag ska skriva in det på Google för att leta rätt på var det ligger och hitta fram dit, så måste jag försöka flera gånger innan jag kommer fram till hur det stavas. Men det ligger i närheten av Orăștie i Hunedoara, som är det här området då i Rumänien. Och där i Sarmizegetusa, där har man alltså grävt fram en stad som på många sätt och vis kunde ha varit en stad i Italien eller i England för den saks skull under romarrikets tid. Den byggdes ungefär på 200-talet efter Kristus, och det finns där i den här staden som man hittat då romerska bad, man har hittat en arena, man har hittat tempel, man har hittat ett fort. och mycket annat. Och allt det här kan förklaras utifrån de romerska principerna och hur romarna då byggde sina städer. Och det romarna gjorde, om jag har förstått det här rätt och jag tror att det stämmer, så tog man med sig, när man drog ut i krig och så hade man erövrat ett område, så tog man med sig sedan arkitekter och arbetare. Och så hittade man ett bra ställe och så använde man lokala material för att skapa en romersk stad. Och de som sen flyttade till den här staden och som jobbade där, de som handlade där, alla de gjorde ju staden till det den var, det är sant, men de formades också efter staden, alltså lagarna som fanns i de här städerna och sättet som man handlade, sättet som man rörde sig, sättet som man bodde, det gjorde människorna till stadsbor, och de blev politeo, alltså de som levde som stadens borgare. Och jag tror att det är så till viss del i vår tid också. Om vi tänker på Sverige, ja, man förbinder örebroare och stockholmare och malmöiter och göteborgare och säkert lulebor och kirunabor. Man förbinder alla de här med en viss livsstil, med ett visst tankesätt. Även om det kanske är diffust och det kanske bygger på mycket stereotypier. Så kan jag säga att när jag säger till vem som helst från hela Sverige att ja, men jag kommer från Stockholm. Och kanske framförallt om jag säger att jag växte upp i Rinkeby. Ja, då säger jag, åja, okej. Okay. Som om det betyder någonting. Som att de vet någonting om mig bara genom att jag säger att jag kommer ifrån Stockholm. Växte upp i Västerort, jag bodde i Rinkeby. Och det kanske det gör också. Antagligen så har Rinkeby, Bromma, Skälby och de andra ställena som jag har bott på innan jag flyttade till Norge varit med på att påverka mig. Åtminstone mitt språk, jag talar någon slags stockholmska, stockholmsdialekt när jag pratar svenska. Och jag ska inte ens komma in på vad det har gjort med mig att bo i Norge. Men det som är grejen här är att Paulus talar alltså om att man kan uppföra sig som medborgare med Kristus. Och det var verkligen relevant för Filipperna. Därför att Filippi, det var en sån där stad med en väldigt stark karaktär. Där bodde det soldater, sådana som var på rekreation eller semester och sådana som var pensionerade. Och i Filippi så var man... Där befann man sig om man hade varit en god soldat som var lojal mot kejsaren. Så det var på många sätt en speciell karaktär på människorna där. De var annorlunda. Det var inte en helt naturligt sätt som den här staden hade uppstått på, utan den var konstruerad med en tanke. Och det är den tanken som Paulus griper tag i. Att församlingarna i Filippi ska leva som de som lever i en himmelsk stad, som har det som perspektiv. Och det här kommer vi komma tillbaka till i slutet av kapitel 3. Jag vet inte hur många program det ligger framåt i tiden, men där talar han och säger att vi har vårt medborgarskap i himmelen. Och vi ska se på vad det betyder när vi kommer dit. Men det finns också mer att gräva fram i det här ordet. För det andra som vi kan lägga märke till i det här uttrycket, ni lever på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium, det är att det här eller liknande uttryck används ganska ofta i Nya Testamentet. Det talas många gånger om att leva värdigt Guds evangelium. Och just det här ordet politeo, det används bara en enda gång vad jag har kunnat hitta. Och det är Apostlagärningarna 23 där Paulus säger så här i Apostlagärningarna 23 och vers 1. Paulus såg då stora rådet och sa: bröder, jag har levt inför Gud med ett fullkomligt rent samvete in till denna dag. Han säger alltså, jag har levt inför Gud, och det är det här ordet politeo. Han säger alltså att han har uppfört sig som en medborgare av Guds rike. Och liknande ord och uttryck används flera gånger. Vi ska se på några av dem, till exempel i Efesierbrevet 4:1 så står det: därför uppmanar jag er, jag som är fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Lev värdigt den kallelse ni har fått. Kolosserbrevet 1 och vers 10 så säger han: målet är att ni ska leva värdigt Herren och behaga honom på alla sätt genom att bära frukt i alla slags goda gärningar och växa i kunskapen om Gud. Och i första Thessalonikerbrevet 2, vers 11-12 så säger Det är fortfarande Paulus då som talar alla de här texterna. Han säger, ni vet också hur vi förmanade och uppmuntrade var och en av er som en far sina barn och vädjade till er att leva ett liv värdigt Gud som kallar er till sitt rike och sin härlighet. Och det här är då citat av Paulus, men även aposteln Petrus talar om en del om att leva gudfruktigt i den tid som nu är. Summan av de här bibelorden, det är att aposteln gång på gång kallar sina åhörare. Han manar dem att ha en ny livsstil som motsvarar den här lojaliteten som de har till Jesus, som står i paritet till det. De har fått ett nytt liv och därför har de också en ny livsstil. Och faran för dem var att de skulle bli som världen runt omkring dem. Älska det som världen älskar och frukta det som världen fruktar. Men vi ska se lite mer på vers 27. Jag läser den igen. Han säger alltså, se bara till att ni lever på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium, vare sig jag kommer och besöker er eller inte. Och sen, låt mig få höra om er att ni står fasta i samma ande och samma sinne och kämpar för tron på evangeliet. Så Paulus var alltså, står det här, han var osäker på om han skulle komma till dem eller inte, som vi har nämnt tidigare. Men oavsett vad som skulle ske så önskade han att de skulle stå fasta i samma ande och ha samma sinne och kämpa för tron på evangeliet. Och här använder Paulus flera ord som är hämtade just från den militära världen, som att stå fasta och att kämpa. Och i nästa vers som vi ska läsa senare så nämner han att inte låta sig skrämmas av motståndarna, fienderna. Och det är inte ovanligt att Paulus använder just militär terminologi, militära ord när han undervisar. I Efesierbrevet så säger han bland annat att vi ska ta på hela Guds vapenrustning. I andra Timoteusbrevet säger han att han har kämpat den goda striden och han uppmanar Timoteus att vara en god Jesu Kristi stridsman. Men jag tror ändå att det är relevant att han använder de här orden just då till Filipperna i Filipperbrevet. För som jag redan har sagt så var ju Filippi då en stad med många militärer och man var nog van vid att se till exempel militära övningar. De romerska soldaterna, de var kända för sin disciplin och sina militära ordningar när de tätt sammanslutna metodiskt gick till angrepp mot sina fiender. Och det viktiga för dem då i deras överlägsna taktik, det var att alla gjorde samma sak. Alltså att de var eniga, att ingen vek sig, att alla visste vad de skulle göra. Och det påminner en hel del om det han säger här. Han säger stå fasta, ha samma sinne, kämpa för tron, låt er inte skrämmas. Så summa summarum är väl att Guds folk då är kallade till en kamp. Och den kampen kan man likna vid en militär kamp. Trots att den inte är våldsam på något som helst sätt. Men vi behöver varandra. Vi behöver vara av samma sinne. Vi behöver befrias ifrån rädsla och så vidare. Alla de här sakerna är relevanta. Och om jag får ge ett förslag till ett bibelstudium som du kan ha för dig själv, så är att du kan gå igenom Nya Testamentet och läsa just hur Nya Testamentet använder de här orden om krig och soldater, just för att beskriva hur församlingen fungerar. Men nu ska vi gå vidare, vi ska läsa då vers 28, jag har redan nämnt lite där för att han säger utan att på något sätt låta er skrämmas av motståndarna. Det blir för dem ett tecken på att de går förlorade medan ni blir frälsta och det av Gud. Och motståndarna som vi har sett innan, det, för Paulus så var det framförallt de som stod utanför församlingen och försökte förstöra församlingen. Men till viss del så var det också sådana som hade kommit sig in i de kristna leden. Oavsett vilka motståndarna är eller vilka de var, så har de då ett mål och det är att skrämma till tystnad, till modlöshet och till splittring. Så när vi är tysta, när vi förlorar frimodigheten och när vi splittras, ja då vet vi att fienden har vunnit. Samtidigt så betyder det att om vi vill ta upp kampen mot vår fiende, som inte är människor, som inte är kött och blod, men om vi vill ta upp kampen mot vår fiende, så gör vi det enklast genom att frimodigt tala evangelium och söka enighet i Herren Jesus. Och då blir det, som Paulus säger, ett tecken för dem att de går förlorade. Jag tror tanken där är lite som när två arméer drabbar samman i ett slag. Om den ena armén då inte visar tecken på rädsla, inte slår till reträtt, inte slutar kämpa, ja då ingjuter det skräck i den andra sidan helt enkelt. Och nu ska vi läsa de sista två verserna i det här kapitlet också, vers 29 och 30. Där står det så här: ni har ju fått nåden att inte bara tro på Kristus utan också att lida för hans skull. Eftersom ni har samma kamp att kämpa som ni såg att jag hade och nu hör att jag fortfarande har. Så han talar här alltså om nåden att tro och nåden att lida. Och vad är det för en nåd? Ja, nåden här, det grekiska ordet är charizomai, och det betyder egentligen att ge någonting. I betydelsen att man ger en gåva. Många bibelöversättningar säger att er har det givits att inte bara tro på Kristus. Alltså ni har fått det som en gåva. Det kommer från samma ord som charis, som vi har i till exempel karisma. Men som betyder gåva eller nåd. Eller som kärnbibeln ofta förklarar ordet nåd med, så betyder det oförtjänt favör. Alltså att du får en favör, en positiv sak som ges till dig utan att du har förtjänat det. Så det är en gåva från Gud att vi får tro på Jesus. Att vi får ha vår lojalitet och trohet hos honom. Och det tror jag alla kristna är eniga i. I Efesebrevet så står det ju till exempel i Efesebrevet kapitel 2 och vers 8 så står det: av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Så att, alltså att vi kan bli frälsta av tro, det är en gåva från Gud. Men det är ju heller inte allt som Paulus säger i det här sammanhanget. För det står ju då, ni har ju fått nåden att inte bara tro på Kristus utan också att lida för hans skull. Så här talar han om nåden att lida. Och det låter som en självmotsägelse. Men för en kristen så är lidandet en del av Kristuslikheten. Vårt lidande är ett av sätten som vi ger Gud ära på. Inte genom något självpåfört lidande eller någon slags späkning av kroppen och hitta på själv. Men därigenom att vår kamp för evangelium resulterar i ett lidande därför att vi lever i en fallen värld. Och det här kommer Paulus komma in på mer i nästa kapitel. Han talar mer om det här lidandet. Men vi kan ju se på några andra bibelställen som säger liknande saker för att bekräfta det han säger här och för att få flera perspektiv på det. Till exempel i Jakobs brevs första kapitel, redan i början där, direkt efter sin hälsning, så säger han i vers 2 och 3 så här: räkna det som ren glädje, mina bröder, när ni råkar ut för olika slags prövningar. Ni vet ju att när er tro prövas ger det uthållighet. Det står alltså i Jakob kapitel 1, vers 2 och 3. Så prövningar är en glädje, säger alltså Jakob. Och i Apostlagärningarna kapitel 5 och vers 41 så står det: att apostlarna gick ut från stora rådet glada att de ansetts värdiga att bli förnedrade för namnets skull. Och här talas det till och med om förnedring. Alltså, Paulus talade om nåden att lida. Jakob talade om glädjen i prövningar. Och här står det att de var glada för att de hade blivit, för att de ansågs värdiga att bli förnedrade. Det låter otroligt motsägelsefullt. Men än en gång, det handlar om Kristuslikheten. En förnedring som leder till människors frälsning. Precis som Jesu förnedring ledde till människors frälsning. Det var en lidande som ledde till seger. Det var prövning som ledde till fasthet. Och i Romarbrevet så säger också Paulus att lidandet ger tålamod. Romarbrevet 5 och vers 3 så står det: men inte bara det. Vi gläder oss också mitt i våra lidanden, för vi vet att lidandet ger tålamod. Och till sist Petrus, i sitt första brev så säger Petrus så här, och han talar mycket om det här, men jag ska bara ta en vers, första Petrus brev, kapitel 4, vers 13, där det står: nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden, då ska ni också få jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Så det Petrus säger är att lidandet med Kristus, det leder till jubel och glädje vid Jesu uppenbarelse. Så summan av det som Paulus har sagt i det vi har läst idag, det är alltså att det finns ett evangeliskt sätt att se på samtiden och framtiden. Och det perspektivet som man får då, det gör att man fruktar helt andra saker och gläder sig över helt andra saker än det resten av världen gör. Och där tror jag att det är viktigt för oss som Guds folk idag att vi får rätt perspektiv på våra liv som är präglat, ett perspektiv som är präglat av tron på Jesus, tron på hans tillkommelse, tron på Guds seger över ondskan och så vidare. Och där upplever jag att Filipperbrevet verkligen är med på att hjälpa, och jag hoppas att det har hjälpt dig också. Och nu ska vi avsluta det här programmet genom att läsa igenom texten en gång till och fråga oss själva vad Gud talar till oss idag. Gud välsigne dig. När jag är tillbaka hos er igen får ni ännu större anledning till glädje i Kristus Jesus för min skull. Se bara till att ni lever på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium, vare sig jag kommer och besöker er eller inte. Låt mig få höra om er att ni står fasta i samma ande och samma sinne och kämpa för tron på evangeliet utan att på något sätt låta er skrämmas av motståndarna. Det blir för dem ett tecken på att de går förlorade medan ni blir frälsta, och det av Gud. Ni har ju fått nåden att inte bara tro på Kristus utan också att lida för hans skull, eftersom ni har samma kamp att kämpa som ni såg att jag hade och nu hör att jag fortfarande har. Vi ska avsluta den här podcasten med att lyssna på sången Mer Mera av Jesus från skivan Ord och Guds kära son. Men jag ska bara nämna att du har lyssnat på Maranata podcast. Jag heter Paulus Eliasson. Det här programmet har också sänds i närradio över Stockholm och Örebro. Om du vill komma i kontakt med Maranata så kan du göra det via e-post info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla och på återhörande.
Thank you. Jesus.